Det har varit någon som har spurt om ting och som har klagat lite i gårsöjne. Och att det snackar lite på hurtig och massor med för många ting. Jag vet inte om vi ska börja med att bara ta någon spörsmål omkring dessa ting. Säger det på den måten att den erfaring jag har är att unga människor förstår mindre av dessa ting än vuxna och äldre. Och det hänger nog samman med den upplärning man har haft. För många år sedan var jag på Nyhyttan i Sverige och snackade om helgdomstjänsten en ukes tid. Och det var det många unga som sa att de aldrig hade hört om det egentligen. De hade aldrig förstått det, de hade aldrig lärt det, de kände det inte. Men de som var på min ålder och upp den gång, de sa det där, det var det vi har varit uppdragna med, så det var inte något nytt för dem. Jag tror det är lite sån. Jag vet inte om det är sån i denna församling, men kanske det är lite sån. Är det för högt på det här? Är det några spörsmål eller kommentarer i... Det är det inte förberett på, säger. Kanske ska kort. Ja.
I det 17 kapitlet så står det om de 10 kongar som är inte fått något rike. Så förstod det rätt, så sa du att det var generellt för världens rike, än det som tolkar detta här från Europa, de 10 staterna som reddes upp i vilket syn uppfattning du har av det.
Ja, det du hörde spørsmålet, det er spørsmålet om de 10 konger som omtalt i Åpenbaringen 17, de som enda ikke har fått et rike, men får et rike sammen med dyr en kort tid. Så sier hvem er de? Er det Europas 10 stater, eller er det verslige riker og så videre? Du må ikke ta mitt ord for å være noe annet enn det er. Jeg oppfatter det bare som å være navnet på verslige politiske makter og myndigheter, og ikke spesielt tid. Tid er bare alle sammen. Nå vet man i dag for eksempel om man ønsker å dele verden inn i 10 regioner. I en ny verdensorden. Så ska man ha världen i 10 regioner. Hvis man inkluderar det, alltså globalt. Det som ligger bak ett sådant spörsmål är att man kanske inte har helt gått med på att det som i det gamla testamentet är lokalt och specifikt är när du kommer till det nya testamentet i profetien är globalt, universellt. Är du med på det princip? Det som var Israel i det gamla testamentet, judefolket, Sion, Jerusalem, det vet du vad var. Det var den gång där i Palestina. Det är nog som lyder galt för mig här. Det är för högt, säger det. Det som, ja. Och den lokala företeelse som Israel, Juda, Benjamin, Sion, Jerusalem, det är allt samman menigheten idag, Guds folk. Och det drejer sig inte om något sted i världen. Det är det som är fejlen i den katolska kyrkans religion. Man har ett sted. Man har alltså tagit, istället för att Gud, vår frälser, är Gud i himlen. Han är frälser och talsman i den himmelska helgedom. Så har man satt ett prästerskap i en konstellation i världen. Det har man gjort från hedenskapen. Det är ju en hedens tankegång, det är en spiritualistisk tankegång. Vi är Augustin in i kyrkan. Och det är det vi pläderar emot. Det är det Jesus säger när han möter kvinnan vid brunnen. Hon var ju samaritan. Hon var förbausad över att han snackat med henne. Han var ju jöde. Att han bad henne om något vann. Hon var ju samaritan. Och när de har snackat samman så säger kvinnan efterhvert: si mig, var ska vi tillbe? Ska vi tillbe på detta fjäll, Gerasim? Alltså fjället där. Så var det helige fjell för samaritanerna. Eller ska vi tillbe i Jerusalem? Husk vad Jesus svarte. Varken här eller i Jerusalem. Så han slått fast för alltid att det är inte något sted. Den som tillber ska tillbe i ånd och sannhet. Det drejer sig om att ha en karaktär, ett tankeliv, ett liv, en värdemåte som är i pakt med Guds ånd, Guds ord, Guds uppenbaring. Och det gäller alla människor, alla vägnar. Inte spörsmål om jöde och greker eller... Förstår du? Det är till världens ände. Och som du tar Israel och vara i menigheten idag, och Jerusalem för att vara detsamma, eller du har det jordiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem. Du må göra allting universellt och globalt när du kommer här till Jesus. Du må tolka det om. Babylon är inte det nere hos Saddam Hussein, väl? Det är ingen som tror det idag. Det har man uppfattat. Nej, Babylon, det är namnet på hela den mentalitet som Nebukadnessar framvisar och går runt på Babylon och säger, är inte detta den stora by Babylon? Det uttrycker ju en gång på gång i uppenbarhetsboken. Det är ingen som tror att du går ner i Bagdad eller där omkring och ser på något. Nej, du förstår. Babylon, det är allt det vad Babylon stod för, som falsk religion, idéer mot Gud, hovmod och allt det där. Inte sant, som Belsasar när han tar och dricker av karne från Guds hus och håner himlens Gud, och så är det förbi med ham. Alltså han har sin existens, han har sin berättigelse utifrån vad Gud vill, och det får han lärt. Och det är det som är Babylon också, i det moderna Babylon. Och så gäller det Edom och Moab och filisterna och allesammans, och Egypten och Sodoma. Gå igen i Uppenbarelseboken 11. Egypten, det är hedenskapen. Vad står Egypten för? Vem är den Gud som har sagt, jag känner inte denne Gud, säger fara. Känner du inte han? Nej, jag känner han inte. Folket blir. La mitt folk fara. Jag känner han inte. Folket blir. La mitt folk fara. Förstår du? Alltså det är ateismen. Och det är det som du skriver om. När du skriver om för exempel Egypten, så skriver du om idag med världslighet, sekulär uppfattning. Det är franska revolution. Det är där man tar en skuespelerinne och träcker henne fram i Paris gator och gör henne till förnuftens gudinne. Alltså människa har ingen dommer över sig själv. Människa är blivit mål själv för alla ting. Det är som humanismens betängelse. Vår människa är mål för alla ting. Vad är riktigt? Vad är galt? Spör människa. I Danmark är det sånt. Vem spör man vad som är riktigt? Man spör dansken. Man spör aldrig andra än danskarna. Svenskarna är inte riktigt kloka, och norrmän är tillbakastående, och tyskarna är farliga, och franskmännen är inte... Det är danskarna man spör. Man har nog sig själv. Man böjer sig för någon. Det är en modern sekulär hållning. Och norrmän är så sånt. De är världens mest i alla ting, tror de. Och det, alltså, den där oavhängighet av Gud, det är det som är Egypten. Och hela vår kultur är blivit oavhängig av Gud. Den är blivit världslig. Det har varit väldigt mycket gott i gåsögne som har kommit av den världslighet. Du vet, det är lättare för oss som adventister många gånger att vara samma med icke-kristna än kristna. För kristna har så mycket fördom. De är kört upp i ett hjörne med ett eller annat sekterisk besvär. Sånt att, och hvis du ser du håller sabbat, så är du lovträll. Och hvis du tror att du ska att Guds bud står vid makt, så är du, ska du frälsas vid egna gärningar. Och all slags fixa på kvacklade idéer och få dem att tycka. Alltså däremot så kommer världsligheten in och så är det lika glad. Du är vegetar, det är så festlig. Och hvis du ser du vegetar i vissa religiösa kretsar, så tror du att du kan spisa det in i himlen. Alltså vi har så många idéer, och den världsligheten är annorledes. Så det som har gett oss evolutionsteorin och den sekulära stat som vi har profiterat på, det har varit fri avgång för alla. Och vi tror på att nationalstatens världsliga regeringar har varit en väldigt skugg framöver, som det också står i Uppenbarelseboken 11. Att Guds ord fick fritt lejde, bibelsällskapen kom upp, vi kunde missionera vad vi ville, och kyrkan med den kyrkliga tyranni och prästerskapet har varit hållt ned i 200 år. Men det är ju inte så väldigt länge, det var 1814 sedan Norge blev självständig, fick sin egen grundlag. Och ständesamfunnet, det är ju avviktet för nylig, och det är ju en middelalder idé. Unga människor, det är inte hur många som inte är helt unga idag här, men alltså unga människor idag, de förstår inte att de lever i den friaste tid i mänsklighetens historia. De förstår det inte. Unga människor är så dumma att de inte är ord för det. De kommer ut av gymnasiet, de aner ingenting. De tror att allt är en självfölge. Den frihet vi har är något som våra förfäder har kämpat sig fram till, tomme för tomme, och det ska uppges över natten. Och det är ett anslag idag mot allt som heter frihet och självständighet och rätt till att tänka och tala och uttrycka sig. Och det är det vi har fått via världslig regeringen och världsligheten, när Egypten och Sodoma sätter kyrkan dyre på plats, inte sant? Och dyre blir såret. Och det är den sammanhang vi ska se det. Men den här världsligheten är ju dödsens farlig, för det är ju den som får för exempel vårt moderna samfund till att rottna upp moralsk, inte sant? Det hela går upp i våld och porno, och alltså det går över i destruktion. Och då är det att kyrkan säger, vi får inte styr på samfundet, för vi får aldrig kyrka på söndag morgon. Och på den måten får du världsligheten som ett argument för kirken till och knebla friheten. Det är det spel som föregår, och det är det som en syndagsadventist har fått öje för och som man ska förstå. Och därför är den varten av sans för det där hon ser kärlighet och frihet med impodis i dina barn från staten av oavhängighet. Ikke avhengig andre mennesker. Lær å klare deg selv. Din mor skal ikke sy en knapp i. Du skal selv sy knappen i. Du skal gjøre alt for deg selv som du kan gjøre for deg selv. Forstår du? Du skal være så uavhengig av mennesker som mulig. Du skal innpode i all den kjærlighet til frihet og uavhengighet. Vi tror jo på religionsfrihet. Og det denne frihet har vi fått via verseligheten. Altså delvis, ikke sant? Nå setter det veldig på spissen og karikerer det. Men vi taper den når verseligheten har gått så langt at den destruerer samfunnet, så sier kirken, la oss endelig forstanse dette uvesen. Og det er det som er spillet mellom dyret som var, ikke er, og som kommer igjen. Dyret som fikk dødelig sår, dødsåret leget, og hele verden følger under etter dyret. For det er et dyr som kommer opp av havet, og hele verden følger under etter. Så kommer et annet dyr og får hele verden til å følge det første dyr. Det er veldig enkelt egentlig. Men hvis man ikke får fatt i den ideen, så leser man og leser man, og man vet ikke hva som skjer. Og det er bare ikke meningen. Så ditt spørsmål, hvem er de ti? Så er det ikke de ti i Europa. Hvem er de ti i Europa? Så kan jeg stille spørsmål, hvem er de syv? De syv hoder og ti horn. Hvem er de syv hoder? Så pleier vi å si, jeg pleier å si, ja, du begynner med alle de store makter som har forfulgt Israel fra Egypten og Syria og Babylon og Persia og så videre. Men hvis du går inn i Bibelen, så ser du at det er 30 nasjoner minst som har forfulgt jødefolk. Så det, hvorfor har ikke dyret 30 hoder? Hvorfor har det 7? Det er 7, for de 7 forteller det er denne konstellasjonen, motstand mot Gud, er komplett. Den er fullkommen, altså. Så trekker man frem 7, og du blir ikke kloke eller dummere om du teller 7 her eller teller 7 der, du teller 10 her eller teller 10 der. Forstår du? Poenget er at det er verseligheten, den politiske makt, samme hvor du har den, hvor den kommer fra, som ikke har noen makt før den får makt under en religiøs ledelse. Og det er det som er det store poeng her i Åpenbaringen 17. Og det er derfor kvinnen trekkes frem og stilles frem på dyret. Hun rider på dyret, hun rider på folkene, på vannene, hun er overalt. Det er hun som serverer giftbegre, eller denne her giftige vin. Det er religiøse ideer som knebler og knekker verden og forfører oss ut i elendighet. Og jeg kan ikke sånn, jeg kan ikke i dag stå og si at jeg vet hvem det er. Jeg har aldri visst det. Men jeg forteller deg at når Bibelen beskriver hvem som har forfulgt Guds folk, så nevner de maktene som vi nevner. Og når du kommer til Daniels bok, så nevner de dem ved navn, altså Babylon, Medo-Persia og Grekenland, ikke sant? Og så regner vi ut etter Grekenland og Rom, derfor har vi trodd det, og så videre. Og når du kommer til Åpenbaringsboken, så går de, trekker de samme dyr tilbake i dyrene i 13 og 17. Aha, det er den ideen. Ja vel, det er den ideen. Og så er det de ti. Ja, det er de som er aktuelle på dette tidspunkt. De er maktesløse, de har så frihet for denne her kvinne. Og de hører, de er, kommer de tillegg til dyrene, men nå kommer de samlet opp og står der som motstand mot lammet og de som er på lammets side. Og så skal jeg si det en ting med det samme vi holder på med det her. Hvis du for eksempel leser det 19. kapittel i Åpenbaringsboken, altså det som var et poeng for meg i går å fortelle deg, var at denne trengsel som omtales i Bibelen, hvor vi ikke gjør det til noe annet enn den er, det er det verste som har skjedd noen gang, sier det i skriften. Og som Ellen White sier, alle forestillinger kan ikke holde stikk mot hva som virkeligheten blir når den vanskelighet kommer. Men det er en vanskelighet som er kort, og denne konstellasjonen har ingen fremtid. Den ødelegger, så det er det som står, jeg skal vise deg dommen over sjøen, ikke sant? Og hvis du leser det 17. vers i 19. kapittel, så står det, så en engel som sto i solen, og han ropte med høy røst, og sa til alle fuglene som flyr under det høyeste av himmelen, kom hit og samle dere til Guds store måltid, for å ete kjøtt av konger, og kjøtt av krigshøvdinger, og kjøtt av veldige, og kjøtt av hester, og dem som satt på dem, og kjøtt av alle frie menn og treller, små og store. Hva er det for et kjøttmåltid du har her? Det er ikke mye vegetarisme her, fra engelen i solen. Nei, det skal jeg si deg. Det er det samme som står her i det 17. kapittel, hvor det står i 16. vers, og de ti horn som du så, och dyre. Disse skall hata kögen och gör henne öde och naken, och hennes kött skall de äta och hennes säll skall de bränna upp med. Ja, men hvordan kan de vara detsamma hvis de ene spiser de andra? Ja, det för ängel ligger i det att när du kommer i det 13 kapitlet så är det dyre, och det är inte någon kvinna som sitter på där. Det samma är i det 12 kapitlet, det är dragen med de 7 hod och 10 horn, och det är inte någon kvinna på där. Och när du går över i det 18 kapitlet, 19 kapitlet, så är kvinnan borta igen. Så är det dyre, och dyre gör det synonym med kvinnan. Och dyre, och alla hornene och hodene. Förstår du poängen? Alltså, du har truckit fram en motstånd mot Gud som du har beskrivit som dragen med 7 hod och 10 horn. Så dyre med 7 hod och 10 horn. Och dragen har 7 hoder med kronor på. Ja, det är i den, i dessa hoders tid, så kommer det i 13 kapitel dyre med 7 hod och 10 horn. Så är kronorna på hornene. Ja, så är det i hornens tid. Och så kommer det till 17 kapitel, så är det dyre med 7 hod och 10 horn, men ingen kronor. Men en kvinna sitter på. Och när du kommer in i 18 kapitel så är kvinnan försvunnen, 19 kapitel är kvinnan försvunnen, och så är det dyre dragen och en falsk profet. Alltså poängen är att du, att Bibeln vill fortälla dig, uppenbaringen fortäller dig, som profetin som gentar gång på gång i early writings och i den stora strid runt omkring, att världen vill falla för en religiös ledelse i motstånd av Gud. Och den religiösa ledelse är tagit fram i det 17 kapitel och satt upp som kvinnan. För att differentiera med det som heter kirke och statsmakt. Och det är det som är ondskapen. Och det kan jag se till någon som måske äldre adventister inte har vänt sig till, men nu ska du vända till idag.